الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا في فوتشتر داغ وينام كتاب رياض الصالحين كتاب الفضائل كابتلة دقدر دقدنا آب القرآن الكريم وفي فترة سيري كابتل هندرا وتيوتري باب الحث على سور وآيات مخصوصة Kapitlet uppmaningen att läsa vissa specifika kapitel och vissa specifika verser. Författaren talade i förra kapitlet om vissa specifika eller om Koranens dygd generellt. Vi nämnde det här flera gånger. Att man pratar om Koranens dygd, yani fadl, förträfflighet. Hela Koranen från början till slut är den bästa boken. Khairul Kalam. Kalamullah, eller hur? Från början till slut. Varje bokstav, 10 hasanat. Den bästa av alla böcker Allah Azza wa Jalla uppenbarat. Al-Quran al-Karim. Bästa avtal. Khairul Kalam, Kalamullah. Men från Al-Quran finns det vissa kapitel och vissa verser som överträffar andra. Som är bättre än andra. Bäst av det bästa. Okej? Och dessa kommer författaren att nämna ett exempel på. Jag vill nämna några hadither som då talar om dygden av vissa kapitel i Koranen. Vad det finns för belöning i att läsa dem och när man kan läsa dem. I vilket sammanhang man ska läsa dessa kapitel. Och det är viktigt att känna till. För subhanallah, det finns så mycket att få ut från detta. Vi börjar med den första hadithen som tar upp Koranens mäktigaste sura. Och då frågar jag er, vilken är Koranens mäktigaste sura? Bästa suran i Koranen. Bästa suran som Allah Azza wa Jalla uppenbarat någonsin. Du längst på. Al-Fatiha. Mashallah. 10 poäng. Jättebra. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Den bästa av alla sur. Och beviset på det är bland annat denna hadith. Hadith Abu Sa'id. Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: jag ska lära dig den bästa suran i Koranen innan det att du går ut från moskén. Och sen tog han honom i handen och när han ville gå ut så sa han: ja Rasulullah, du sa till mig att du skulle lära dig Koran, du skulle lära mig Koranens mäktigaste sura. Och då så sa han: alhamdulillahi rabbil alamin. Det är as-sab'ul mathani, de sju ständigt upprepade verserna, wal Qur'anil azim, och den mäktiga Koranen som jag har fått. Berättad av Al-Bukhari. Här nämner profeten alaihissalam till Abu Sa'idin att jag ska lära dig Koranens mäktigaste sura. Ska jag inte? Ala u'allimuka. Ska jag inte lära dig Koranens mäktigaste sura? Och det är ett bra sätt att lära ut på. Jag kan komma till att säga Koranens mäktigaste sura, det är Fatiha. Eller så kan jag vända på och ställa: vet du vilken Koranens mäktigaste sura är? Eller vill du att jag ska lära dig? Då blir man mer mottaglig när man får det som en fråga. Då blir man mer vaksam. Då måste du gärna svara, eller hur? Till skillnad från om jag bara nämner kunskap till dig. Då kan du bara ta emot. Eller du kan sitta och dagdrömma. Men när det kommer som en fråga, då måste du vara med. Då måste du svara. Så här kommer det som en fråga. Ska jag inte lära dig Koranens mäktigaste sura? Och då säger han jo. Och då lärde han honom då. Han tog honom i handen så sa han: det är Al-Fatiha. Al-Fatiha. Och sen beskrev han denna sura med att den är As-sab'ul mathani, de sju verserna som ständigt repeteras. Ordet mathani betyder här det, eller de verser som alltid repeteras. Varför? För Fatiha läser vi i varje salam, eller hur? Och profeten alaihissalam, han sa: det finns ingen bön om du inte läser Fatiha. Och det bevisar också på vilken position Al-Fatiha har i våran salah. Salah är det viktigaste som finns. Om du läser Koranen från surat al-Baqara till surat al-Nas istället för al-Fatiha, är din bön korrekt? La. Hela Koranen, yani 30 juz förutom al-Fatiha, din bön är inte korrekt. Därför måste du läsa al-Fatiha. Och vi läser den i alla våra salah. 5 stycken salah, sammanlagt 17 raka per dag. Så minst 17 gånger om dagen läser vi al-Fatiha. Den repeteras. Och subhanallah, en fråga. Kan man tröttna på Al-Fatiha? Subhanallah, 17 gånger om dagen. Hämta till mig vad som helst som någon människa har skrivit. Läs det några gånger, du kommer tröttna. Men här, Fatiha, 17 gånger om dagen, mer än 350 gånger per år. Hela tiden, repetera. Subhanallah. El-Mathani. Och Mathani betyder inte bara vad som repeteras, det betyder också det som det finns thana. Yani man prisar Allah i Koranen. Man upphöjer Allah och lovprisar Allah i Koranen. Som på arabiska heter thana. Att du upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Därför heter den också El-Sab'ul Mathani. De sju ständigt repeterade verserna. Wal-Quran el-Azim. Och den heter också den mäktiga Koranen. Och då säger här ulema, varför för Al-Fatiha inkluderar hela Koranens budskap. Hela Koranens budskap finns med i Al-Fatiha. Och därför kallas den för Al-Quran Al-Azim. Så det är den mäktigaste suran som finns i hela Koranen. Och man brukar säga att Koranens ulum, kunskaper, delas in i olika kategorier. Om du läser Koranen, du finner den viktigaste kunskapen, kunskapen om Allah. Tawhid. Det finns med i Fatiha, eller hur? Hela Fatiha är tawhid. I Koranen finner man också berättelserna om profeterna. Att följa profeternas väg, belöningen av de som följer och straffet för de som nekar. Finns detta också i Al-Fatiha? Det finns också i Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Profeternas väg. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Och inte vägen av de som gick vilse. Finns också med i Al-Fatiha. I Koranen finner vi också kunskap som handlar om al-mi'ad, som handlar om återuppståndelsen och domedagen, paradiset och helvetet. Finns det också nämnt i Al-Fatiha? Det finns. Maliki yawmiddin. Yani vi ska möta Allah azza wa jalla och där kommer vi att belönas eller straffas. Så allting av Koranens kunskaper finns med i Al-Fatiha. Därför kallas den då för Al-Quran Al-Azim. Naam. Och Al-Fatiha, mashallah, har också många namn. Många namn som tyder på dess dygd. Och här nämndes några av dess namn. Utöver dem så har vi att den kallas för Ash-Shifa, medicinen. Eller Ruqya, den som man läser på folk som är sjuka. Då profeten a.s. sa till Abu Sa'id, "Wa ma yudrika annaha Ruqya." Hur visste du att den är Ruqya? Då han en dag läste Al-Fatiha på en man som blivit stucken av en skorpion. Eller stungen av en skorpion. Och höll på att dö. De hittade inget botemedel åt mannen. Och då gick han till mannen och läste surat Al-Fatiha 7 gånger på honom. Och de sa mannen ställde sig upp som att han aldrig varit sjuk. Och direkt blev han frisk. Subhanallah. Tänk dig, skorpionbett, du ligger på dödsbädden. Och subhanallah, 7 gånger Al-Fatiha. Men det är också för att han läser med iman. Inte bara att du läser och du testar. Utan nej, du tror att Allah azza wa jalla kommer bota personen genom hans ord. Så Koranen är shifa. Mashallah. Ja. Han berättar också hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger kul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi, vid honom i vars hand min själ vilar, som motsvarar den en tredjedel av Koranen. Och en annan liknande riwaya på hadithen så sa profeten alayhi salatu wasalam till sahaba, klarar ni inte av att läsa en tredjedel av Koranen på natten? Då tyckte de att det var mycket, det var svårt att läsa en tredjedel av Koranen, en i 10 juz. Och då så sa de, vem av oss kan göra det, Rasulullah? Och då så sa han, kul huwallahu ahad, Allahu samad, motsvarar en tredjedel av Koranen. Mashallah, berättade Bukhari. Kul huwallahu ahad, en av Koranens kortaste kapitel, eller hur? Subhanallah. En av Koranens kortaste kapitel. Men ett av Koranens mäktigaste kapitel. Läser du den så är det som att du har läst en tredjedel av Koranen. Och här finns det två förklaringar. Och inshallah båda stämmer. Vissa lärda säger, den motsvarar en tredjedel av Koranen i vad Koranen handlar om. Surat al-Ikhlas handlar om vad? Ayyikhon. Tawhid, kunskapen om Allah, tron på Allah, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan och tro korrekt om Allah azza wa jalla. Så Fatiha handlar om ett tawhid, tron och kunskapen om Allah. Och man kan säga att en tredjedel av Koranen handlar just om detta. Okej? Och sen självklart allting i Koranen handlar om tauhid, men mer specifikt så finner man att det är en tredjedel av Koranens kunskap. Kunskapen om Allah. Och sen också nämner ulema att man får belöningen som att man läst en tredjedel av Koranen. Allah. Ja, du läser Qul huwa Allahu ahad, då får du belöningen av att du har läst 10 stycken juz från Koranen. Allah. Och kom ihåg förra veckan vi nämnde att det här med 10 hasanat per bokstav. Kommer ni ihåg det? Hur många bokstäver sa vi att det finns i Koranen på ett ungefär? Hur många 100 000? 300 000. Så att hela Koranen blev 3 miljoner. Så här, ja, ni, vi avrundar kanske runt 1 miljon hasanat. Allah alam, för att läsa surat al-Ikhlas. En gång. Mashallah. Det finns också en annan hadith som många inte känner till. Och det är att profeten alaihissalam sa att den som läser surat al-Ikhlas 10 gånger på dagen kommer att få ett slott i paradiset. Ja, ni, för varje gång, varje dag, eller varje gång du läser surat al-Ikhlas 10 gånger, så byggs det ett slott åt dig i paradiset. Vem vill inte ha ett slott? Och ni vet, paradisets slott, det är inte som slotten här i dunja. Vi skulle alla vilja ha ett slott. Vi skulle vilja ha en villa, vi skulle vilja ha en lägenhet. Vad ska vi då säga om ett slott i paradiset som beskrevs med att det är i vissa hadither, det finns slott som är gjorda av en enda pärla. En lulu. Ni vet, en pärla som finns i havet. Pärlor. Det finns ett slott i Jannah som är gjort av en pärla. Och Ibn Abbas sa att det är ungefär 5 kilometer högt och 5 kilometer brett. Och har 4000 portar av guld. Och det är bara ett slott. Ett slott. Tänk om du har 1000 slott, 2000 slott. Ja, subhanallah. Och vissa slott är också som genomskinliga. Det ser ut inifrån och in utifrån. Mashallah. Och i andra hadithar också att slotten är byggda av stenar av guld och av silver. Mashallah. Och cementen emellan är misk. Mashallah. Och mashallah, allt detta och mer för denna enkla gärning att läsa surat al-Ikhlas 10 gånger. Vad tar det? 2-3 minuter? Eller hur? Subhanallah. Allah azza wa jal är ash-shakur. Den som belönar stort för litet. Eller hur? Stort för litet. Vi gör så lite och får så mycket av Allah subhanahu wa ta'ala. Så alhamdulillah att Allah är karim och generös. Naam. Det finns också här en liknande hadith att det fanns en man som alltid läste surat Qul huwa Allahu ahad. Han repeterade den här suran på natten tills morgonen. Och då nämnde man detta för profeten alaihissalam, vad den här mannen gjorde. Som att man såg det som någonting litet. Surat al-Ikhlas. Inte att Koranen är liten, men surat al-Ikhlas. Han läser bara den här suran hela natten. Och då så sa profeten alaihissalam, vid honom i vars hand min själ vilar, så motsvarar den en tredjedel av Koranen. Ja, det är inte någonting litet. Och en annan hadith så sa profeten alaihissalam, då det nämndes för honom att en man sa, ja Rasulullah, jag tycker om den här suran. Qul huwa Allahu ahad. Och då så sa han, din kärlek till denna sura kommer ta in dig i paradiset. Berättade av Tirmidhi, och den är sahih. Och det finns ju berättelse bakom det här, att det var att den här mannen, de var på resande fot och han skulle vara imam, och i varje salat så läste han Fatiha, surat al-Ikhlas och sen till sur. Hela tiden. Al-Ikhlas, al-Ikhlas. Varenda raka, en i tredje, första och andra rakan läste han al-Ikhlas och sen till sur. Och då var det som att vissa av dem som var med ifrågasatte, varför gör du det här för? Är det okej? Okay? Kan man göra så? Och då gick de till profeten alaihissalam och sa, den här mannen gör så här. Och då så sa han, gå och fråga honom varför. Och de hade också sagt till mannen, varför gör du så här? Han sa, jag kommer fortsätta göra så här. Om ni inte vill, kan någon annan leda bön. Så de gick och frågade i alla fall. Och så sa han, men gå och fråga honom varför han gör så här. Och då så sa den här mannen, för jag älskar denna sura. Den beskriver Ar-Rahman. Den beskriver Allah. Och då så sa profeten alaihissalam, berätta för honom att Allah älskar honom så som han älskar denna sura. Hans kärlek till denna sura har gjort honom älskad till Allah. Och i denna hadith, kärleken till denna sura får honom att gå in i paradiset. Subhanallah. Och här finns det en färida. Och det är att ett mål som vi alla ska ha är att komma till Jannah. Här har vi en väg till paradiset, vilket är att älska Koranen, att älska Allahs tal. Och också att uppnå Allahs kärlek, vilket är en av de högsta mål man ska sträva efter i detta liv. Att uppnå Allahs kärlek. Att bli älskad av Allah. Inte bara att älska Allah, utan att bli älskad av Allah. Och hur kan man bli älskad av Allah? Jo, genom att göra goda gärningar, hålla sig borta från synder, göra mycket dikr, göra mycket salah och liknande. Men också genom att älska Koranen. Och att älska surat al-Ikhlas. Kan man bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sen så nämner författaren en hadith Al-Uqba ibn Amr radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: han inte sett vilka verser som uppenbarades denna natt. Jag har inte sett någonting liknande någonsin. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Och i hadithen efter så berättar sig från Abu Sa'id radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam brukade söka skydd från jinner, onda ögat av människor, gärna med olika former av adkar, tills Allah uppenbarade dessa två verser. Och när Allah uppenbarat dem så agerade och använde profeten alaihissalam dessa istället för allting annat, berättad av Tirmidhi, och den är sahih. Nam. Här finner vi de två sista kapitel i Koranen, Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. De är också korta, eller hur? Subhanallah. Men de är också mäktiga. Profeten alaihissalam, han sa här: ingenting liknande har uppenbarats. Ingenting liknande har uppenbarats från Koranen. Och i en annan hadith: ingen person som söker skydd har sökt skydd med någonting lika starkt som dessa två surer. Och därför, när profeten alaihissalam sökte skydd från ondska, från shaitan, från jinner, onda ögat, al-hasad och liknande, så använde han olika dua. Vilket är tillåtet i islam. Så länge det är dua där man söker skydd hos Allah, så får du söka skydd med vilka dua du vill. Okej? Men när Allah uppenbarade Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, så använde han bara dessa två surer för att söka skydd från shayatin, onda ögat, al-hasad, avund och liknande. Innan han bytte ut och började istället att använda dessa två surer. Så har man problem med wiswas, tvångstankar, man har problem, man känner shayatin i sin närvaro, man har problem med att man kanske är rädd för att avundas, att drabbas av onda ögat, så ska man vara mån om att repetera de här två surerna. Okej? Okay? Alhamdulillah har nämnts att man kan läsa dem vid Fajr 3 gånger. Man kan läsa dem vid Maghrib 3 gånger. Man kan läsa dem efter varje bön. Och generellt när man vill så kan man läsa dem. Och de skyddar inshallah från såna här onda och dåliga saker. Och vad man kan göra också är att man kan göra som ruqya. Att man läser dessa surer på sig själv. Så som profeten alaihissalam brukade göra när han skulle sova. Då så sa Aisha radiyallahu anha att han alaihissalam läste dessa sura: Qul huwallahu ahad, al-falaq och al-nas, i händerna. Och blåste. Och i vissa hadith han blåste innan. Men han blåste och läste dessa sura. Och sen strök han över kroppen. Yani ansiktet, huvudet, framsidan och det han kunde från resten av kroppen. Och repeterade detta 3 gånger innan han sov. Och det är som en ruqya. Och därför när profeten alaihissalam blev sjuk och inte orkade lyfta sina händer, så läste Aisha på hans händer. Tog hans händer, läste på dem och strök honom med hans egna händer. För baraka, att få välsignelse från profetens händer alaihissalam. Så det är tillåtet och det är rekommenderat att göra detta. Läsa på sig själv, läsa på sina barn. Barnen kanske har feber eller någonting. Läs al-Fatiha. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Och du kan blåsa också när du läser. Och inshallah det kommer att hjälpa. Okej? Okay? Ja. Sen så berättar författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: den som läser en sura som är 30 ayah, då kommer den att medla för den här personen tills han blir förlåten. Och det är tabarakalladhi biyadihi al-mulk, berättad av Abi Dawud och Tirmidhi. Här finner vi belöningen av att läsa surat al-mulk. Och ni vet ju att Koranen har 30 juz, och den 29:e juz kallas för juz tabarak. Det är den första suran i detta stycke. Surat tabarak. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Och den är 30 aya som här nämndes. Och den är 2,5 sida. 2,5 sida i Koranen. Och här nämner profeten alaihi salam att dessa, eller den som reciterar dessa verser, då kommer de att medla för personen tills han blir förlåten. Mashallah. Abdullah ibn Mas'ud, han sa att den som läser dessa verser varje natt, då kommer Allah azza wa jalla att skydda honom från straffet i graven. Och vi brukade på profetens tid alaihi salatu wassalam kalla denna sura för al-mani'a, den som skyddar eller hindrar. Innaha fi kitabillahi azza wa jall sura. Det är en sura i Allahs bok, men qara'aha, den som läser den varje kväll, faqad akthara wa ataba. Den som läser den varje kväll, han har gjort mycket och någonting gott. Så här finner vi vad? Att det är rekommenderat att läsa surat tabarak alladhi biyadihi al-mulk varje kväll. Och vi kanske har nämnt det tidigare att profeten alayhi salatu wasallam brukade läsa surat tabarak och surat as-sijda varje kväll innan han gick och la sig. Men man kan också bara läsa denna sura innan man sover. Och självklart på arabiska. Allt det vi talar om är på arabiska. Inte att du ska läsa någon översättning. Utan du ska läsa detta på arabiska. Så att man läser surat tabarak varje natt. Det skyddar från straffet i graven. Och därför nämnde Ibn Mas'ud också att när personen väl ligger i graven, så kommer straffet till personen. Och när straffet kommer mot huvudet, så säger surat tabarak: låt honom vara, han kan mig utan till. När det kommer till hjärtat, säger den: gå härifrån, han kan mig utan till. Och så vidare. Till straffet försvinner. Eller han skyddas från straffet i graven om han kan surat tabarak utan till. Och någon kanske tänker om det är kanske lite svårt att lära sig. Ett enkelt tips. Gör man den här sunnan av att läsa den varje kväll, så kommer du kunna den. Ja, du läser suran en månad 30 gånger. Kom igen. Ni vet redan nu surat al-kahf hur enkel den är att läsa. Om man läser den varje vecka. Vad ska vi då säga om du läser någonting varje dag? Eller hur? Då kommer den bli jätteenkel att lära sig utan till. Så mashallah, en väldigt bra sunna att praktisera att läsa den här suran varje kväll. Och vad tar det? Det kan ta kanske 5 minuter. Har vi tid? Vi har tid. Men tyvärr många istället, de väljer att scrolla igenom mobilen. Ja, innan, till och med in i det sista i sängen, scrolla igenom mobilen. Glömmer bort att göra adkar. Glömmer bort att läsa Koranen. Utan istället bara kolla på massa andra människors uppdateringar. Och glömmer bort det viktiga i sitt eget liv. Allah musta'an. Sen så nämner författaren en till hadith från Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wasalam säger: den som läser de 2 sista verserna i surat al-Baqara på kvällen kafata, då kommer de att vara tillräckliga för honom. Berättad av Bukhari och av Muslim. Här har vi också 2 verser som är speciella från Koranen. Och det är de 2 sista aya från surat al-Baqara. Vad kallas de för? Amana Rasul. Första verserna där, Amana Rasul. 2 väldigt korta verser, en halv sida från Koranen. Om du läser dem på kvällen, kafata, då kommer de att vara tillräckliga. Tillräckliga från vad? Ja, vissa ulema säger tillräckliga som skydd från shayatin. Vissa andra ulema säger tillräckliga från att be qiyam al-layl. Har du läst de här, då behöver du inte be qiyam al-layl. Men det är självklart bra att göra det. Och vissa ulema säger de är tillräckliga i att uttrycka vad man tror på. En aqida. Vad muslimen ska tro på. Genom du dör i sömnen och du tror på vad du har sagt när du läste dessa verser. Khalas, då har du dött som en mu'min. Varför? Kullun amana billah. Tror på Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman spelar, eller hur? Ilayhi al-masir. Ilayna. Vi ska återföras till honom. Tror på nästa liv. Och hela verserna handlar också om Allahs yani, makt och öde. Så grunderna i våran iman finns med i dessa verser. Så jag som tror på vad som finns där i, att Allah är den förlåtande och liknande, alhamdulillah, han tror på någonting gott och dör i ett gott tillstånd. Så de är väldigt, väldigt bra att läsa innan man sover. Och inte bara det. Det har också nämnts i en autentisk hadith att Allah azawajal skrev en bok. Och han sände ner två verser från denna bok med vilket han avslutade surat al-Baqara. Och de läses i ett hus så kommer shaitan inte komma dit på 3 dagar. Yani om du läser dessa verser i ditt hem så kommer shaitan inte närma sig ditt hem på 3 nätter. Så det är också något som skyddar från shaitan. Och det är enkelt. Så du läser en halv sida, Amen och Rasul. Vi vet ju liknande hadith att den som läser Baqara, då kommer shaitan inte in i huset. Det var jobbigt, svårt för vissa att läsa hela surat al-Baqara var 3:e dag. Men är det svårt att läsa en halv sida Koran? Enkelt, eller? Vad som handlar om, då får du att shaitan sticker från ditt hus. Det skrämmer bort shaitan från vårat hus. Han nämnde sen också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa La taj'alu buyutakum maqabir. Gör inte era hem till begravningsplatser. Shaitan flyr från det hemmet där man läser surat al-Baqara. Ja, och denna hadith finns i muslim. Gör inte era hem till begravningsplatser. Vad menas med det?
Man ska be hemma,
precis. Vad då ber man inte på en begravningsplats? Nej, det gör man inte. Begravningsplatser är inte en plats av bön. Därför ska en muslim aldrig be mot en grav. Utan det enda man kan göra på en begravningsplats är att göra salat al-janaza. Begravningsbönen. Utan rukå, utan sujud. Och önskvärt är att be den utanför begravningsplatsen. Men har man missat så kan man be vid graven. Men man gör ingen vanlig salat på en begravningsplats. Okej? Okay? Så gör inte era hem till begravningsplatser. Ni platser som är som döda och övergivna. Finns inget ljus, inget liv där. Utan lys upp era hem, fyll era hem med liv genom att läsa Koranen i era hem. Och då nämnde här profeten alaihissalam specifikt surat al-Baqara. Att shaitan flyr från det hus där man läser surat al-Baqara. Och det här bevisar också att shaitan hatar Koranen. Shaitan och al-jinn, de onda jinnerna, flyr från att höra Koranen. De lockas och dras åt musik. Det tycker de om. För musik är shaitans Koran, som Ibn al-Qayyim säger. Det är satans röst, som Allah har nämnt i surat al-Isra. Att då Allah säger till satan att vilseled eller locka vem du vill, ägga vem du vill och locka vem du vill med din röst. Och då säger här ulema, yani musik. Yani det är satans röst som han lockar folk med bort från el-iman. Och det här behöver inte jag lägga fram något bevis för. Utan det vet vi alla. Vilken skadlig effekt och inverkan musik har på dagens ungdomar. Är det inte så? Att det inte bara är någonting man sitter och lyssnar på. Utan det är en livsstil. Där texterna och vad som repeteras i texterna spelar in väldigt mycket. Där man hävdar sig och ljuger och kallar till falskhet, kallar till synd och liknande. Så det är ett av satans vapen som han använder för att kalla människorna bort från Allah och för att göra människornas hjärtan hårda och sjuka. Så vill man rena sitt hem från en shaitan så ska man absolut inte spela massa musik i sitt hem. Utan man ska läsa Koran. Och kan du inte läsa så spela upp den åtminstone. Inshallah, det ger nur och baraka och ljus i ens hus. Sen nämner författaren från Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Ya Abul Mundir. Det var hans kunja, Ubay ibn Ka'b. Hans smeknamn var Abul Mundir. Vet du vilken bok, eller vet du vilken aya från Allahs bok som du kan, som är den mäktigaste ayan, den mäktigaste versen? Och då så sa han: Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han: Ya Abul Mundir, en gång till. Vet du vilken aya från Allahs bok som du kan, som är mäktigast? Och då så sa han: Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Och då klappade profeten alaihissalam till honom på bröstet och han sa att må kunskapen göra dig lycklig, Ya Abul Mundir, berättad av Muslim. Ja. Den här hadithen nämner Koranens mäktigaste vers. Nu skiljer på dem. Mäktigaste suran var vilken? Fatiha. Mäktigaste versen? Ayat al-Kursi, precis. Och det råder inget tvivel om detta. Och här frågar profeten alaihissalam Ubay. Och Ubay var bland de kunnigaste av sahaba att läsa Koranen. Och Ubay, han kallar honom då för Abul Mundir, hans smeknamn. Och det är också en sak som är sunna, att man har en kunja, ett smeknamn, och man kallar varandra för dessa kunja. Har ni alla en kunja? Vad är kunja för någonting? Det är att du har Abu. Abu före din son eller dotters förstfödda, till exempel, namn. Abu Abdallah, Abu Muhammad, Abu Fatima och liknande. Eller Abdallah, Muhammad och liknande. Det kallas för kunja på arabiska. Smeknamn. Och det är något som är sunna att ha. Även om du inte har barn. Till exempel, han önskar att få en son som ska heta Abdallah. Då kan jag kalla honom för Abu Abdallah. Även fast han inte har ett barn. Som Aisha radiyallahu anha, han fick inga barn. Men hon var Abdallah. Och liknande. Det finns sahaba som också hade kunja. Trots att de inte hade barn. Som kallades för så. Så att ha kunja är någonting bra. Smeknamn. Och att kalla varandra för dessa kunja är också någonting fint. Någonting som glädjer människan. Att höra att man tilltalas med de här namnen. Så Ubay, han var då Abul Mundir. Och profeten alaihissalam ställer honom då frågan: vilken är den mäktigaste ayan i Koranen som du kan? Han kunde hela Koranen. Vilken är den mäktigaste ayan av alla som du kan? Av respekt så sa han: Allah och hans profet vet bäst. Ja, han visste svaret, men av respekt. Ja, du ska få säga. Jag ska väl inte tala före dig. Okej. Okay. Och då så frågar han igen. Ja, berätta nu. Vad är den bästa versen i Koranen? Och då svarar Ubay: Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Och han nämner ulema att det här tyder på sahabas djupa förståelse i Koranens innebörd. Att de också förstod sig på vikten av ett tawhid. Då det inte finns någon vers som talar om ett tawhid som surat ayat, eller som ayat al-kursi. Det är den mäktigaste suran som beskriver Allah subhanahu wa ta'ala. De lärde har sagt här, ayat al-kursi, 5 av Allahs namn nämns där. Och mer än 20 av Allahs egenskaper nämns i en enda ayat, subhanallah. Så det är en av Koranens mäktigaste ayat. Ayat al-kursi. Tayyib, den här ayan, den är rekommenderad att läsa vid vissa tillfällen av dygnet. När? Efter bönen, precis. Och vad händer om man läser den efter bönen? Amin. Jannah. Och vad är det som hindrar dig från att gå in i Jannah? Nej. Livet. Alltså, ja, precis. Ja. När du dör, kallas. Det enda som hindrar människan är livet. Så fort hon dör. Och hon har läst ayat al-kursi efter varje salat, så kommer hon att gå in i paradiset. Den är också rekommenderad att läsa vid något annat tillfälle. Ja, så ni vet det. När man ska sova, precis. Och det är nästa hadith. Den här hadithen är väldigt mäktig. Och den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi sallallahu sallam anförtrodde mig med att bevara zakat i Ramadan. Än i pengar och mat och liknande. Och då kom det en person och började roffa åt sig mat. Än på natten. Som en tjuv. Kom och Abu Huraira vaktade maten. Kom det som en tjuv då och började roffa åt sig mat. Så han sa, jag greppade honom. Och så sa han, jag ska ta dig till Rasulullah alaihi salatu wassalam, som då var som domaren i Medina. Och han ska få bestämma vad han ska göra med det. Och då så säger den här mannen in i Mahtaj, jag är i behov. Jag har barn. Och jag har behov. Jag är stark nöd. Hajja shadida. Så Abu Huraira lät honom gå. På morgonen därpå så sa profeten alaihissalam, ja Abu Huraira, vad gjorde du med din fånge? Utan att han har berättat, så hade profeten alaihissalam blivit informerad. Vad hände med personen du tog till fånga? Han som du tog. Och då så sa han, ja Rasulullah, han beklagade över sitt svåra tillstånd, barn, hungersnöd och liknande. Så jag hade rahma över honom och jag lät honom gå. Och då så sa han att han ljög för dig och han kommer komma tillbaka. Han är lugnare och han kommer att komma tillbaka. Och då sa Abu Huraira, så jag visste att han skulle komma tillbaka för att profeten sagt så alaihi salatu wassalam. Så jag ställde mig i bakhåll och väntade på att han skulle komma. Och han kom och började återigen att roffa åt sig mat. Och då så sa jag, jag ska ta dig till Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då säger han igen, låt mig vara, jag är i behov, jag har barn, jag har det svårt och så vidare. Så han lät honom gå. Och morgonen därpå så sa han, ja Abu Huraira, vad hände med din fånge? Och då så sa han, ja Rasulullah, han beklagade över sina levnadsförhållanden, fattigdom, barn. Så jag lät honom gå. Jag hade rahma över honom och jag lät honom gå. Och då så sa han, han ljög för dig och han kommer komma tillbaka. Så Abu Huraira sa, jag ställde mig i bakhåll för honom en tredje natt. En tredje gången ställde jag mig och väntade på honom. Och då kom han och började ta mat igen. Och jag tog tag i honom och så sa jag, nu ska jag ta dig till Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och det här är den sista av tre gånger. Och du påstår att du inte ska komma tillbaka och sen kommer du tillbaka. Och då säger den här mannen, låt mig vara så ska jag lära dig vissa ord som Allah kommer att gynna dig med. Och då så sa jag, vad är det för ord? Och då så sa han, när du lägger dig i sängen så ska du läsa ayat al-kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tills du läst färdigt versen. För om du gör det så kommer det att skickas en väktare, en vakare som kommer att vaka över dig fram till morgonen. Och ingen shaitan kommer att närma sig dig. Så jag lät honom gå. Och på morgonen så sa profeten alaihi salam, vad hände med din fånge igår kväll? Och då så sa han, ja Rasulullah, han påstod att han lärde mig någonting som skulle gynna mig. Så jag lät honom gå. Och då så sa profeten alaihi salam, vad är det för någonting? Och då så sa han, om du lägger dig för att sova så ska du läsa ayat al-kursi från början till slut. Så kommer du att få en väktare från Allah som kommer att vaka över dig. Och shaitan kommer inte närma sig dig till morgonen. Och då så sa profeten alaihi salam, att han har talat sanning fast han är en lugnare. Vet du vem du pratat med de senaste tre nätterna i Abu Huraira? Och då så sa han nej. Och då så sa han, dhaka shaytanun. Det är en shaytan som du har pratat med. Nej. Mashallah, denna hadith finns i Bukhari. Och den här hadithen har många lärdomar. En av dem är att shaitan är en kaddab, han är lugnare. Shayatin är lugnare. De lovar och de ljuger. Så som shaitan kommer att säga till folk på domedagen, skyll inte på mig, skyll på er själva. Jag lovade er, men jag svek mina löften. Så är det vad shaitan är, en person som sviker. Han är en lugnare. Och som ni vet, spåmannen. Hur kan en spåman ibland säga någonting som är sant om framtiden? Det är för att shayatin har tjuvlyssnat på vad änglarna pratar om i himlen. Vad de har hört att Allah ska göra. Och när de hör om någonting som ska hända i framtiden kommer de ner till spåmannen och berättar denna sak. Och lägger till 99 lögner. Så spåmannen är en lugnare, shaitan är en lugnare. Men det kan hända att de säger någonting som är sant. Okej, så även en lugnare kan ibland tala sanning. Men då kommer vi till en fråga här. Varför skulle shaitan berätta hur vi kan skydda oss från shaitan? Låter det inte dumt? helt idiotiskt, eller hur? Men då nämner här ulema i förklaringen att det står här shaitan i obestämd form. Och shaitan är många. Det är alla satans soldater, hans barn. De jinnar som inte är muslimer, som följer, jobbar åt shaitan, shaitan. De är många. Okej? Okay? Och det är inte så att alla de är jättesmarta. Utan shaitan kanske har mycket kunskap och kanske inte skulle göra någonting så här dumt. Men det här är bara en shaitan som gjorde bort sig. Och nämnde någonting som vi kan ta nytta av. Okej? Okay? Hadithen bevisar också att shaitan kan ta skepnaden av människor. För Abu Huraira var helt ovetande. Han trodde att det var en människa han hade tagit greppat tag i. Eller hur? För han nämnde inte på morgonen att jag tog fast en jinn. Han trodde det var en människa som var fattig, han hade barn, han var i behov. Så han lade Rahman lät honom gå. Och det bevisar att shayatin kan ta skepnaden av människor. Okej? Okay? Men det här ska man också inte ta till det extrema. Jag har hört om folk som typ går omkring så bara, där är en shaitan, där är en shaitan. På dagen, typ så här på stan, så bara pekar på varannan människa typ. Nej, det är också extremt. Allah, vilka är vi att dumma, vem som är vad och så vidare. Allah, det här kräver lite mer gärna kunskaper, att man vet specifikt den här individen är en jinn till exempel. Allah, och det kan nog vara väldigt svårt att veta. Hadithen bevisar också att shayatin, jinner äter. De äter våran mat. De äter från våran mat. Och därför så kom han och stal från dadlarna som Abu Huraira då sparade. Om de inte åt våran mat, varför skulle han då stjäla? Och som en av Salaf berättade att han en gång, och den här berättelsen är lite udda, men Imam al-Dhahabi säger att den är sahih. Så det var Shabi som en gång satt och åt med en jinn från muslimerna. Och han sa, frågade jinnen, de åt ris. Han sa, vilken mat tycker ni bäst om? Han sa ris. Och då så sa han att han såg hur mat gick upp i luften och försvann. Alltså framför honom. Allah. Så i alla kulihal, jinner kan äta mat. De kan äta mat. Och hadithen bevisar också att jinner kan stjäla. De kan komma och ta saker från människor. Det är också saker vi har hört berättelser om. Folk som varit bortresta, de har låst sin lägenhet och saker har bara försvunnit. Eller saker har flyttats i hemmet på så här konstiga sätt som inte går att förklara. Så det kan vara en shaitan. Och därför ska man också ibland vara försiktig med att skylla på någon annan. Att en man kanske börjar skylla på sin fru. Ja, vad har du lagt mina saker? Det är bara du som är här, det måste vara du som har tagit dem. Och så kanske det var en jinn som ville förstöra. Och det här nämnde vi, jag vet inte om ni minns den här berättelsen, men Abdullah ibn Mas'ud sa att en jinn kan komma och slänga som så här smuts på sängen. Så här grus eller någonting. För att mannen ska bli arg på sin fru. För det är bara hon som bäddar eller fixar sängen, så han direkt anklagar henne. Så att ibland kan det vara gärna en utomstående, en tredje part som förstör mellan paren. Och det här är något som en shayatin är väldigt måna om. Att en man och en fru ska splittras. Och ni vet ju alla hadithen om hur shaitan har sin tron, sin bas ute på havet någonstans. Och skickar ut sina soldater, sina barn varje dag för att förstöra och göra ifsad på jorden. Och när de kommer tillbaka och rapporterar så säger de, jag gjorde så. Och han säger typ, stick gjorde ingenting. Och så kommer en shaitan och säger, jag var på ett par tills jag fick dem att skilja sig. Och då tar han den här lilla shaitan nära sig, klappar honom på huvudet och säger, inte, inne du har lyckats. Eller det här är något som shaitan tycker väldigt mycket om. Att han sätter en, jag minns inte. I alla fall, han får beröm för att han då har lyckats uppfylla detta. Så det kan också hända. Men även där ska man vara försiktig med det här att shaitan kan ta saker fysiskt och sånt. Jag vet också folk som har berättat att saker försvann. Leta. Så har de hittat dem. Häng med. Så man ska inte heller bara skylla allting på jinn och shaitan. Utan det kan hända. Okay, det är värt att veta att det kan hända. Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att en fråga här som ibland diskuteras. Att man som muslim accepterar sanningen från vem den än kommer. Här kom sanningen att läsa ett kurs innan man sover från en shaitan, eller hur? Och shaitan ska vi egentligen inte tro på. Men en person som är lugnare, som är dålig, kan ibland tala sanning. Och om vi vet att det är sanning, då måste vi acceptera det. Som man säger på arabiska, att al-hikma dalatul mu'min. Hikma, sanning, vishet, är det som den troende alltid söker. Vart han än finner den, så tar han den. Okej? Så muslimen tar emot sanning, även om det är en person som han inte tycker om. Men personen säger något som är rätt, kallas, jag accepterar. Hänger ni med? Men, då vänder vi på frågan. Är denna hadith ett bevis på att vi söker efter en islamisk kunskap från vem som helst? Det finns ett sånt argument. Och säger, lyssna på vem som helst på YouTube. Alla som pratar om islam, lyssna på dem. Och ta det som är bra, lämna det som är dåligt. Varför? För Abu Huraira tog kunskap från shaitan. Håller det här argumentet?
Nej, det var inte det var profeten som bekräftade.
Precis, ahsant. Du hör någon person säga någonting på YouTube. Okej. Okay? Hur vet du att det som han säger är rätt eller fel? Det vet du inte. Abu Huraira agerade inte på denna kunskap tills han fått den bekräftad av profeten själv. Det var inte så att han nu sa, nu shaitan min kompis, jag ska börja ta kunskap från honom. Nej, jag undrar. Utan han tog den här informationen för att profeten bekräftat den, alaihissalam. Och vi har inte profeten, alaihissalam, som bekräftar vad Ahlul Bid'a säger på Facebook eller på YouTube och liknande. Så vad gör vi? Vi tar kunskap från dess säkra källor. Och det som är osäkert, lite så här luddigt, shady, det lämnar vi åt sidan. Det ska vi inte ta kunskap ifrån. Och det argumentet håller inte. Okej? Okay? Ja. Vi har två hadither till. Det berättas från Abu Darda radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den som lär sig 10 aya från början av surat al-Kahf kommer att bli skyddad från ett dajjal. Och i vissa hadither, de 10 sista aya från surat al-Kahf berättad av muslim. Ja. Här finner vi belöningen av surat al-Kahf, sura 18 i Koranen. Den sura som man läser på fredagar. Och han nämns i den här hadith att den som lär sig de 10 första ayah utan till kommer att bli skyddad från ett dajjal. Och så nämns det vissa hadither, de 10 sista. Men vad som är korrekt här är de 10 första. Hadithen om 10 sista, den är kärd, alltså den är udda, den är daif. Så vad som är korrekt är de 10 första ayah från surat al-Kahf. Om du kan dem utan till så blir du skyddad från ett dajjal. Vet ni alla vem dajjal är? Det är den enögde lugnaren som kommer att komma innan domedagen. Han är den största fitnan, den största prövningen som Allah kommer att skicka till jorden från Adam till domedagen. Den största prövningen för mänskligheten någonsin. En man som kommer att komma strax innan domedagen och säga att han är profet. Och sen kommer han säga att han är Gud, att han är Allah. Och han kommer att få med sig otroligt mycket människor. Och han kommer att göra många underliga saker som kommer att få folk att tro på honom. Och det är en prövning. Han kommer att säga till himlen, regna, och det kommer regna. Och det här är tider av torka och svält. För när Dajjal kommer, kommer det vara torka och svält. Profeten alaihissalam nämnde att han kommer, 3 år innan han kommer en tredjedel av regnet hållas tillbaka och växtligheten. 2 år innan han kommer 2/3 av regn och växtlighet att hållas tillbaka. Och sista året innan han kommer inte regna eller växa någonting typ. Så folk kommer vara i otrolig svält, hungersnöd innan han kommer. Och då kommer han och han har med sig illusioner som ser ut som berg av vatten, bröd, floder av vatten, bröd, kött och mat. Folk har saker som folk vill ha. Och han har med sig något som ser ut som en eld. Och om du konfronteras med honom och tvingas att välja, så ska du välja det som liknar en eld. Och stoppa in ditt huvud och det kommer vara kallt, skönt vatten. Stoppar man in sitt huvud i vattnet så kommer det vara eld. Hänger ni med? Och man får absolut inte följa honom eller tro på honom. Utan man ska hålla sig så långt borta från honom som möjligt. Men många kommer tyvärr att följa honom så som. Han kommer att förflytta sig runt hela jorden, förutom Mekka och Medina. Kommer han att gå till. Och på en väldigt kort tid. Och profeten alaihissalam sa att han förflyttar sig så som ett moln snabbt flyger fram på himlen. Och han har med sig massvis med soldater också. Men alhamdulillah, vi har fått vissa skydd mot ett dajjal. Och här har vi ett skydd. Att du kan de 10 första ayah från surat al-Kahf. Och antingen så räcker det med att kunna dem. Eller så ska du läsa upp dem om du konfronteras av ett dajjal. Okej? Okay? Och gärna kan du dem så kan du läsa upp dem. Så att i alla fall man lär sig dessa 10 ayah från surat al-Kahf. De första 10 ayah. Väldigt viktigt. Vad kan vi mera göra för att skydda oss från ett dajjal? Det är viktigt att kunna. Oj. Precis, precis. Men inte det, hur ska vi skydda oss från ett dajjal?
Flytta till Mekka och Medina.
Flytta till Mekka och Medina, må alla underlätta. Amin, amin. Precis, söka skydd i slutet på bönen. Profeten alaihissalam har lärt oss Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa adhab al-nar wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Man söker skydd från 4 saker innan man avslutar bönen. Vad kan man mer göra för att skydda sig från dajjal? Ahsant, det som vi talade om. Att lära sig dessa ayat. Någonting mer? Finns det en till sak som profeten nämnde alaihissalam? Han sa, den av er som hör om en dajjal ska hålla sig borta från honom. För att en person hör om en dajjal och han tror att han är starkt troende, och så går han till dajjal för att se vad han gör, och sedan kommer han att falla för de saker han ser och han kommer att följa honom. Så han sa, håll er borta från honom. Jag är inte den här, jag vill bara se. Jag vill bara höra. Utan, khalas. Hör du att han är här, lås in det. Bästa platsen här, skyddsrum. Jag är, lås in det. Ja, stäng. Gå inte ut tills han är borta. Och inte, jag ska bara gå och kolla, det är intressant. Det är han som profeten berättade om. Jag är starkt troende. Nej, människan är svag. Människan har lätt för att ens hjärta ändras. Så håll er borta från honom. Och en till sista sak som också skyddar från honom, det är att känna till honom. Profeten alaihissalam nämnde och beskrev honom mer än någon annan profet. Han sa att alla profeter har varnat för honom, men jag kommer att varna för honom som ingen annan profet. Varför? För han kommer till våran umma. Så han varnade för honom och han beskrev honom. Att han är kortväxt. Han är väldigt stark, eller tjock kan man säga. Hjulbent. Han har stort hår. Han är enögd. Men han har 2 ögon, men han är blind på en ögat. Inte att han har ett öga i pannan som vissa tror, som ett så här cyklop eller vad det heter. Utan han har 2 ögon. Men det ena ögat är han blind på. Det ser ut som en mosad vindruva. Och även det andra ögat sägs vara defekt. Och kanske mest utmärkande att det står kafir i pannan på honom. Som varje muslim kan läsa. Kafara. Kafir. Klart och tydligt i pannan. Subhanallah. Så känner man till de här sakerna, så inshallah är man skyddad från ett dajjal. Det gäller att ha kunskap om honom. Men subhanallah, från domedagens tecken som han nämnt i en hadith, är att dajjal kommer inte komma tills folk slutar nämna honom på al-mimbar. Gärna tills ingen pratar om honom på khutban. Och idag jag frågar, hur många khutban har ni hört om ett dajjal? Aldrig, ja? Typ. Mashallah, de kan prata om politik. De kan prata om att samla pengar och jag vet inte, allt möjligt. Men sådana här jätteviktiga saker som är den största fitnan som alla profeter varnade för, det nämner de inte. Så att det är väldigt viktigt att ha khutba om dessa ämnen. Att varna folket för ett dajjal så att de vet, lära barnen så att de är förberedda på att när han kommer, alltså då vet de. Vi ska inte falla för honom. Vi vet exakt vem han är. Allah musta'an. Naam, så där lär vi oss då vikten av att lära sig de 10 första ayah från surat al-Kahf. En annan sak som författaren inte tar upp, det är belöningen av att läsa surat al-Kahf på fredagar. Det som nämnde profeten alaihissalam, att den som läser surat al-Kahf på fredagar kommer att få ett ljus fram till nästa fredag. Kommer att få ett ljus fram till nästa fredag. Och vissa hadither nämner den som läser surat al-Kahf på fredag kväll. Det vill säga torsdag kväll. På svenska är ni torsdag efter maghrib, det är fredag natt. Dagen börjar natten innan igen. Så från torsdag maghrib fram till fredag maghrib har du på dig att läsa surat al-Kahf. Så du kan läsa den på kvällen, du kan läsa den på dagen. Du kan dela upp den halva halva. Men att du läser den. Och då får du mashallah ett ljus fram till nästa fredag. Så det är bra att läsa surat al-Kahf på fredag. Så den sista hadithen för idag. Lite varmt här inne, va? Det värmer något som inte har för mycket av i Sverige. Inte nu eller? Det berättas om Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa, medans Jibril alaihissalam satt med profeten alaihissalam, så hörde man ett brakande ljud från himlen. Och då lyfte han upp sitt huvud och sa, Jibril sa, det här är en dörr till himlen som öppnats, som aldrig tidigare öppnats. Och därifrån kom en ängel ner som aldrig tidigare kommit ner till jorden. Och han ger dig salam. Och han sa, abshir bin Nurain. Jag ger dig de glada nyheterna med två ljus. Som du kommer att få som ingen profet innan dig har fått. Fatihatul kitab, surat al-Fatiha. Wa khawatim, surat al-Baqara. Och de sista ayah från surat al-Baqara. Och du läser inte en bokstav från dem, förutom att du kommer att få det som du ber om. Och denna hadith finns i muslim. Här nämner Ibn Abbas att de här två ayah, eller två al-Fatiha och Amana Rasul är bland det mäktigaste som finns. Att den här ängeln kom ner, en unik dörr till himlen öppnades. Och det bevisar att himlen har dörrar. Och därifrån kom en ängel som aldrig tidigare kommit ner. Och han säger då, salam alaika ya Rasulullah. Och sen då, abshir, glada nyheter med två ljus. Nur, Nurain, som du kommer att få som ingen annan profet fått före dig. Yani ingenting i ett taurat, och injil, och zabur liknar dessa två. Fatihatul kitab och amana Rasul. De två sista ayah från surat al-Baqara. Och så sa han att om du läser, eller varenda bokstav du läser och ber om, kommer du få din bön besvarad. Vad menas med detta? Att al-Fatiha är du'a. Det är en du'a. Ihdina sirat al-mustaqim. Du kommer inshallah att få det du ber om. Och också amana Rasul är också en du'a. Rabbana la tu'akhidna inna sina och akhba'na och så vidare. Och i hadithen att Allah säger qad fa'alt. Jag har accepterat, jag har accepterat, jag har accepterat. Så när man läser de här två, då får man det man ber om. Så att det är mashallah verkligen någonting som man ska repetera ofta. Det här var lite kortfattat då beträffande specifika kapitel och verser från Koranen som är bra att läsa vid specifika tillfällen. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka och pratar om Koranen bi idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.